de lagen där nere som slåss på ett annat sätt om att överleva, kan du förstå att de kan behöva tänka olika hur de spelar?
Men det där är ju exakt, nu är vi, det är väldigt få som pratar vettigt om de här ämnena.
Mm.
Som jag sa, det finns,
då får vi en bra
det
finns här,
ja, men det finns ingenting rätt eller fel. Mm. Du tävlar, alltså allt vad du tränar fysiskt, mentalt, som en grupp eller någonting, jag räknar som en procent kontra vad motståndarna gör. Sen börjar matchen, bollen till mitten, de blåser igång, sen man tävlar om det och sen blir någonting nytt. Men det handlar om att om vi tar kasta till exempel, på gränsen, lite vårdslöst, kämpa som ett lag, nästan hetsa upp de killarna så där. Det är det enda sättet att de kan tävla.
Mm.
Alltså, och det är, jag lyfter hatten högt på den viljan och att man fattar att på det här sättet kan vi tävla varje dag nästan. Utan att man de här unga ideologer, tränare som ritar såna här Mona Lisa och pratar aldrig om försvar utan fina 10 passningar och dropp som inte går att göra på innebandyplan. Det där är ju att då har man fattat att det här är vårt sätt. Den största möjligheten för oss att tävla om poäng. Och det är vad det utgår, att varje lag bestämmer sin väg. Du får inga diplomer i SSL eller att ha bra kämpat eller något, utan det blir ju etta till nere.
Mm.
Men det blir ju så att det finns ingenting fel och alla får ha rätt för sin åsikt. Men att kritisera och spekulera saker som man inte ens fattar, då blir vi lite vilsna. Och det blir som att alla de här speldetaljer eller varför eller vad som händer. Jag tycker att innebandy är en sport som innebandy media har stor makt. Att folk tar det på sanning även om vad man skriver.
Mm.
Och det kan vara helt fel. Och sen massa människor runt landet tycker att ta det som en sanning. Du vet att man fattar inte vad man pratar om. Och kanske heja på ett lag och Storvreta var inte bästa laget förra året eller vad som helst. Men och det, alla får göra sitt jobb, men som jag säger, vi pratar om domarna som har ett ansvar, men media har också ett stort ansvar. Vi är alla på samma resa och viktiga på alla håll och kanter, men jag vet väl ingen annan sport att varje dag någon är just nu världens bästa. Att någon kille gör 2 mål att just nu han borde vara i landslaget. Och till och med tränarna pratar sådana saker. Jag blir mörkrädd, för att då lever vi en icke-verklighet. Och då blir det ju att då har du på pappret 1000 världens bästa spelare och kanske 20 av dem kan spela på riktigt.
Det gäller att köra full punkt.
Köra bort?
Ja, jag vet inte vad jag sa.
Thomas Brottman lämnar över till Christian Hellström som försöker en fräckis.
Då ska ni känna er hjärtligt välkomna till avsnitt 79 av Protest mot domslutet. Ett avsnitt som både vi och ni har väntat på. Men ta mig tusan, sedan starten så har det tjatats, det har frågats och det har efterlängtats ett gästavsnitt med Mika Kånen. Varmt välkommen.
Tusen tack, och tack att jag får vara här.
Ja.
Och välkomna till vårt hem.
Ja, tack för det. Vi har Albin Skur sitter här också. Vi har tagit oss norrut för oss till Knivsta och satt oss ner här i köket. Berätta lite, vi pratade om det innan. Hur länge har ni bott här?
Ja, ganska länge. Jag tror att Maximilian var 1 år när vi flyttade i området, och sen i huset har vi bott från
2011 eller 12. Jag är väldigt dålig med åren och så. Men vi har bott länge i området.
Det är Albin.
Ja, men en liten
speciella
lagom
känslor.
Ja, men en liten lagom distans för en utflykt för oss. Och det ska bli väldigt roligt här. Det ska bli spännande. Det är en man som har mycket att prata om. Som har upplevt mycket. Som många har sett spela. Och som fortfarande i allra högsta grad är involverad och aktuell. Så att det ska bli roligt, det ska bli spännande.
Jo, då ska man ju ändå ha med sig, alltså, vi har ju haft, det finns en väldigt fin gästlista som har gästat den här podden. Mm. Många stora spelare och ledare och så vidare, men det är ju verkligen extra speciellt för oss två att sitta vid bordet här med Mikael, eller hur Albin?
Ja, men det är det såklart. Det ska bli kul. Vi har kaffe, vi har gott om tid. Så att vi har mycket att prata om. Men du sa innan, och vi pratade på telefon innan, och du har sagt att du inte riktigt är den som gillar att synas och höras mest utanför, att du inte håller koll på media så mycket, och att du är lite gillar att ha det lite privat i livet.
Ja, men det är ju personfråga i sig, att jag hade aldrig svårt att vad ska man säga, tävla och synas och vara med i avrunda lägen oavsett vilken sport jag har spelat. Men det är väl ironi att en sån person blir ambassadör för sporten i hela världen, och jag tror att jag har skött den rollen ganska bra, men jag har inget behov att synas eller höras extra. Det är väl bäst förklarat.
Men konsumerar man kanske nu då i din roll som tränare för Storvreta och så, konsumerar du någon typ av media för att också hänga med i snackisar eller ja, men sånt som skrivs och sägs? Kan det finnas värde i det, menar jag, som ledare?
Det där var en bra fråga. Att som spelare, VM och playoffs, och det var noll. Men som ledare, det var en jäkligt bra fråga, och det finns väl många orsaker, men som huvudansvarig vill jag läsa lite vad som sägs och vad man kan använda som bränsle för laget, och hur mina killar är och tycker.
Ja, men exakt, för jag tänker ändå att det är, ja, men som spelare kanske man mer vill vara i sin bubbla och fokusera på sitt, prestationerna på plan och så vidare. Men, ja, men just till exempel bränsle, vi vet ju, Albin, att vissa saker vi har sagt i den här podden, det har använts av vissa SSL-lag, och det har satts upp i omklädningsrum och blivit snackisar och sådär. Liksom, funkar det att använda som bränsle?
Jo, det är klart, du kan vända och vrida på allt och sådär. Sen hur stor vikt man ska lägga, det är väl upp till var och en. Men det är som förra året till exempel, i riksmedia, och vårt lag var väl inte tippat så jättehögt och sådär. Och det kan man ju alltid använda om man vill. Men sen, det måste vara någonting stabilare och någonting större att det håller. Men som sagt, extra gratis bränsle är alltid bra.
Vi lyssnade på introt här innan. Det var lite Balrog, det var lite finska. Var det något du reagerade på, vi lyssnade på där?
Jag flashade minnen och sådär. Om jag inte miss eller har fel, så ett av Balrog-målen är ju bekant, som jag har sett i alla fall. Och Balrog är otroligt nära hjärtat för mig. Och Brolle och Christian och Peter Lundin och många andra är ju såna människor och idrottare som och den klubben formade mig till den som jag är. Och jag brukar säga att det var universitetet vad som blev idrott. Jag blev inte en annorlunda spelare, men den tron på mig och kärleken och hårdare tävlingen och sådär, jag hamnade hemma.
Det är alltid, det är intressant, för att jag tror i varje gästavsnitt vi har gjort i den här podden så finns det två återkommande teman som alltid tas upp. Ett är Mika Konen och två är Balrog Oilers. Det är liksom, på något sätt kommer man alltid in på det. Men man har ju förstått att Balrog, för de som på ett eller annat sätt passerade där, antingen kanske strax innan dig, men även under din period och sådär, det ligger väldigt varmt om hjärtat för alla. Och även, herregud, för den delen efter, vi satt ju här med Jamo till exempel, som ju är betydligt yngre och dessutom på damsidan.
Hon har inte spelat där sedan hon var 15 typ.
Nej,
och
exakt.
Ändå så pratar hon om att hon fortfarande älskar Balrog.
Ja, ja, men det känns som att banden folk knöt, oavsett när de var där, är så pass speciella. Vad var det som var speciellt för det?
Jo, men det är klart, det är kulturen och vad klubben är, och vinnarkulturen och vad man gör dagligen, men människorna är speciella. Det är väldigt liknande vad som är i Finland, att det är rakare och ärligare och lite hårdare kärlek mellanåt och tydlig hierarki och alla vill Balrogs bästa. Och det är klart, jag var ju 22 när jag flyttade dit och spelade bara 4 år, men för mig det har alltid varit viktigt att oavsett vart man hamnar, att man förstår historien och vårdar den och den kulturen och vad någon annan har byggt och sen vill hjälpa bygga någonting ännu bättre. Men det är ju speciellt, det är lite inställning och mental tuffhet och massa kärlek. På ett annat sätt kan man kanske inte överallt är.
Kan det smärta det någonting att det på något sätt har blivit som det har blivit med Balrog? Det har varit många tuffa år och det har gjorts nysatsningar och Balrog 2.0 och hit och dit. Jag vet inte, vad är de nu? Division 2?
Division 2.
Tänker du på det någonting?
Jo, det är klart. Och det är synd och det är sorgligt. Men jag ser det ännu mer som hela Stockholms innebandy. Alltså när jag kom till Elitserien 2000, så då var det 6 lag från Stockholm. Och det var ett tag vi hade 0 lag från Stockholm. Och det är väl lite samma i hockey och sådär. Så någonting hände med Stockholms sporten i sig. Men som alla visste i Balrog också, att om allting hade varit som det var när jag lämnade ett år, gjorde min plikt i Finland, så jag hade kommit tillbaka, men laget och människorna var olika, och de äldre hade slutat och vissa hade lämnat och sådär. Så för familjen var det bäst att komma till Uppsala, och det var inte alltid lätt här heller ju, på det sättet, att det var precis tvärtom än vad Balrog var ju, att ingen vinnarkultur, positivt sett otroligt mjuka värderingar, och klimat var mjuk och alla var svärmodrömmar och sådär. Men det tog tid att vi hittade någonting storvetamässigt och ändå la till den tävlingen och kulturen att man tävlar varje dag. Det är naturligt att det blir lite bråk på träningar och sådär. Men det var konstigt i början.
Du berättar att du gillar Balrog så mycket. Och sen Storveta har du ju varit i så många år nu. Du har varit hemma i Finland och spelat. Du har spelat VM för Finland, men du har gjort så många år i Sverige. Och nu spelar Gambe för svenska landslaget. Alltså, ditt hjärta är utspritt på lite olika ställen.
Ja,
kan man säga så?
Jo, absolut. Men jag har ju bott i Sverige nästan hela mitt vuxna liv. Sen det är klart jag har varit något år tillbaks hemma och sådär. Varit ifrån familjen, men det är väl ganska naturligt egentligen att svenska innebandyn är ju otroligt nära mitt hjärta, och det här har jag varit nästan hela vuxen liv, och jag är finsk till döden. Det är ju också lika såklart och sådär. Och sen att min son eller båda sönerna, vi är inte samma person, utan de har ju bott hela sitt liv i Sverige och de gör sina egna beslut, vad de vill bli och vad de är och sådär. Så det är inte min eller Cecilias beslut till exempel. Så jag vet att det blev lite skit hemma i Finland nu när Gabbe spelade första Helgelandskampen. Det var någon domare i mitt Finland som jag kom med som ville att min pass skulle tas bort och att jag inte finns medborgare när jag inte tvingar min son att bära vitt och sådär. Men det blir ju som med allting ju att, som i Gabbes fall, ju att oavsett att vad han skulle spela eller om vi är ett samma lag, så snack kommer det alltid bli. Mm. Vissa tycker om en och vissa vill inte så bra saker för dig, eller vissa som vill bara synas och höras med en. Men jag tycker att det är otroligt naturliga saker vad som gäller min karriär och mitt liv och våran familjens hem är här i Sverige. Mm. Jag vill bli begravd i Finland för att mitt hem är där ju, men våran familjens hem är här.
Ja, det är ändå så. Du har flera gånger sagt hemma om Finland. Är det så, på tal om Albins fråga lite grann då, hjärtat är ändå hemma är fortfarande Finland, eller?
Ja, men det är ju våra familjens och släktens arv och nära och kära den sidan, och så enkelt är det ju. Men det är inte så att jag skulle alltid vilja bo hemma, men jag har inget, det finns inga måsten eller någonting, utan min familj mår bra här och det är det viktigaste förstås. Mm. Och som sagt, jag kom till Sverige 2000, att jag spelade ett år och sen tillbaks hem till Happe och Jyväskylä skulle jag. Det har blivit ett och annat här på vägen.
Men vi spelade du ett år i SPV, heter det så?
Precis.
Med din bror?
Med lillebror, precis. Ja,
var det bara för att få spela med din bror igen? Var det som var det viktigaste?
Nej, allt började ju att när Storvret inte erbjöd mig kontrakt. Och familjen tog det hårt. Och sen, idrott är ju business och sådär. Sen tyckte jag att det var kanske inte så mycket respekt mot mig efter allt vad vi har gjort. Men
vi måste nästan börja med det då. Det här är 2015, eller när är det här? Ungefär 2014.
Ja, precis.
Och de sa bara att vi vill inte ha kvar dig.
Nej, vissa personer som hade makten, vad som helst sporten, så hörde inte av sig någonting. Och sen det här slutet på april eller början på maj. Tyckte inte att jag tar en tröja i Storvettes lag.
Okay.
Men sen det är såklart pengar inmodellerade, men vi pratade ingenting.
Jag fick du någon motivering? Var du för gammal? Vill du satsa ungt? Eller?
Precis, att skydda lite yngre centrar. Men vi kom inte ens still med att förhandla kontrakt. Och det var ju lite tufft för framförallt familjen, och tidningarna skriver och barnen får höra i skolan. Och Cecilia är ju en lejonmamma som vill skydda sina nära och sära. Men det som jag spelade ju ändå 5 år efter det där. Och 2 VM och 2 VM-guld. Och när här sen gick av, jag var fortfarande i landslaget. Och så, där, så på det sättet, även om man hade kanske tänkte ju att det vore fint att sluta i idrottsliga hemmet som det blev i Storvreta. Men på det sättet, det blev mycket vackrare. Mycket vackrare avslut och mer på mitt sätt. Och jag hade inte haft samma bränsle de 5 åren utan att jag tyckte att det var lite dålig respekt. Och jag tänkte att på ett annat sätt, i annan roll. Och jag är inte mig själv, det är väl jag först som vet att jag har blivit äldre och jag har så ont och kan inte springa och sådär. Men att hitta ett sätt att tävla och hjälpa lagarna i finska SSL eller svenska SSL eller finska elitserien och sen landslaget. Men varvet blev helt ju att jag gjorde mina sista matcher i Happe som allt började, och vackert slut för mig att här sen gick av och de fick bära mig från hallen och att jag inte är själv som ger upp.
Det var det som krävdes.
Precis.
Men var du menar att Storvreta inte erbjöd dig kontrakt, gav det dig motivation att spela längre? Förlängde det din karriär?
Jag hade velat spela något då till. Men sen, det är ju, jag lever inte en värld som är om och men och vad som hade hänt och sådär. Men garanterad något då mer att orka gå igenom och tänka på vikten och träna och mer men annorlunda och tänka på maten och allt det där. Så det gav ju extra kraft, självklart ju. Det var ändå några tuffa år där ju med många av oss. Depression som hade gått långt och så ont och inte sover och sådär. Så allt har sin mening och jag tycker att det blev helt perfekt.
Vi tittade ju på intervjun innan idag. Joel Segerdahl träffade dig för några år sedan. Det börjar bli några år sedan nu, men då frågade han om kan du sluta spela? Och du satt nästan där och tänkte, jag vet inte vem jag är riktigt om jag inte ska spela. Hur blev det med det där?
För mig det har aldrig handlat om jag är som jag är som person. Sen idrott är otrolig kärlek och passion som jag har gjort sen jag var 3 år. Men det är inte jag som är person. Jag behöver inga applåder eller någonting att leva här i världen. Men jag kommer ihåg det var precis innan VM 2018 när Joel var där och jag funkar så att idrotten är ju så viktig och som spelare. Jag var ju rädd för den dagen och det var en del av sen ju hur jag mådde att när man inte sover och sådär. Att det kommer en dag när man inte spelar och det är det bästa som jag vet. Mina söner är ju viktigaste i världen men idrotten kommer nummer 2. Delat med de viktigaste människorna i min krets. Men när här sen gick av och det kom covid och halvval VM flyttades framåt så jag var helt undrad att jag kommer spela ett VM till. Mm. Och så hade det funkat ju alltid att jag är trött, ont och säsongen tar slut och sådär, men ett till. Bara ett till och sådär. Men de här realiteterna kom som en våg över mig där sen när jag hade rehabbat halvår och ingenting händer och när det är så många kroppsdelar att ta hand om som är inte friska så nej, det var omöjligt. Sen jag hade kunnat spela absolut, men jag hade inte pallat gå igenom det, den vardagen, de timmarna vad det krävs att rehabba här sena som inte blir bra och knät som läkarna sa 2007 att slutar du nu eller efter säsongen och sen ryggen som är pajs och det har varit mycket enklare än vad jag trodde och kanske det krävdes att jag är så trasig att förstå det men innest inne det, man hade velat vara som Peter Pan att ung för evigt och tävla.
Mm. Det är ändå intressant för att oftast hör man ju elitidrottsmän eller kvinnor för den delen prata om att man ja, men när man avslutar en lång och fin karriär att man folk vill sluta på sina egna premisser så att säga att man vill, jag tycker man hör många som är så, ja, men jag är glad att jag fick sluta när jag ändå kände mig pigg och fräsch och de här bitarna, men du är nästan inne på tvärtom att det kanske nästan var bra att de fick bära ut mig från hallen för att hälsena gick, att det var någonstans det som krävdes på
du
något
hade
sätt.
Ingen, du kunde inte ta något beslut, det är bara, du var tvungen att sluta nästan.
Ja, no, precis, men där är ju också det är ju personfrågor. Det är ju som att jag skulle aldrig säga till någon annan som har beslutat att alla väljer själv vad de tycker. Men och jag fick ju råd från psykologer och sen mina vänner också att planera och bestämma där det är slut och sen man rider till solnedgång och alla är glada. Men jag funkar inte så. Utan idrotten är så stort och viktigt för mig att det här var ju på mitt sätt. Sen kan man tycka olika ju att när du är 26 år eller 28 år att jag ville avsluta i sin prime fysiskt sett och sådär så det är ju den andra, precis andra. Mm. Men för mig det har varit att man vill gå varenda meter som man har i kroppen och Det som jag kanske är mest stolt över, det är de här 5 sista åren som jag spelade. Och skriverierna började långt innan att jag inte är densamma och sådär. Och jag är den första som fattar ju att man är inte detsamma. Men vad som grävdes för mig att spela och förnya spelstil och position och ändå vara en del av landslaget och spela i första femman i olika klubbar, i klubbar i elitserien och i Finland och sen SSL här. Det blev 24-25 säsonger i högsta nivå och 23 år i landslaget. Så för mig det där är ju att många kan spela en bra säsong, men min karriär var lång, lite för kort för min smak. Jag hade velat spela mot Gabbe i landslaget.
Det hade varit. Jag kommer ihåg det på någon upptaktsträff. Jag tror du måste varit i Helsingborg då.
Precis.
Du sa jag ska spela med min son i landslaget och då var han inte gammal.
Nej, lite, men jag var så svag. Det hade inte varit så svårt, men mot varandra hade varit schysst.
Ja. Du har ju ändå nästan återupptagit karriär. Vi kablades ut lite bilder här från veteran-SM.
Ja.
Är det ett halvårs hård träning?
Nej, jo. Det finns ju att om du skulle 15 kilo bort från kroppen och en match och när vi har bollen så jag kan spela i en VM-final ett byte.
Exakt, powerplay, bara stå och pointa lite.
Precis, men nej fan heller, Jeppe och Matte, de som tur är, jag tackade nej 3 gånger. Att jag får inte så ut så mycket av det att gå dit. Sen jag vet att vilken otrolig helg och bra att jag tackade ja sen, att Jeppe till slut lurade mig dagen innan. Men en helgen med gamla spelkompisar och omglesummet och sådär, så det var en otroligt fin helg, men jag har aldrig fått så mycket ut av det att jag gjorde mitt 25 år på högsta nivå och hade velat göra det 5 år till, men såna här.
Det är inte aktuellt att börja spela division 4 liksom.
Nej, alltså veteran hockey skulle jag vilja spela. Okay. Det är ju lite skönsammare för kroppen och sådär.
Så man bara glida lite. Mm.
Precis.
Mm. Vi måste ju bara säga det nu. Vi trodde ju att ni skulle vinna det där hur lätt som helst. Men det är kanske inte det viktiga. Utan framförallt vilka spelare ni samlade ihop där. Vilket gäng, vilka meriter.
Så är det. Och det var lite högre borde vi ha varit. Och spelmässigt om man tänker så. Men alltså, vi hade killar som är 50 och vi spelar på 35. Jag fyller 47. Alla lag som vi mötte är aktiva, spelar i division 2 i Stockholm eller någon, och sen som Dalen, det är ju fortfarande alla spelar division 1 eller Allsvenskan. Så det är klart att
det är nästan fusk att de har Ketil med, kan man tycka.
Ja, men det är som
Peder.
Peder är fortfarande, han kan ju
han gjorde ett par sjuka mål, såg man
alltså. Spela hög nivå, men det, nej, alltså i finalen borde vi ha varit med det laget och med noll träning. Vi hade killar som hade inte rört klubban på 10 år. Och vi mötte lag som springer och tränar innebandy. Det är ju innebandy lag. Finalen borde ha varit, men sen ja, men nej, det är klart att man försöker tävla när man är där, men jag tror inte att SM-guld var den helgens agenda för det där laget, utan vi hade lite skönt, var ute i lördags och checkade ihop och Satte och pratade gamla minnen och tog några glas och sådär. Så det var mer åt det där hållet för oss.
Mm. Ni har lite minnen att gå igenom. Det finns lite historier där.
Jo, precis. Och det som är härligt är att som Max Holst och Dennis Solid till exempel, som jag spelade, men många sådana har varit med sen Storvreta kom upp och sådär. Jeppe Berggren, han representerade ju Storvreta hela sitt liv, det är 30 år eller någonting, så det är också det lite sorgliga är ju att som Maxan och Dennis Solid till exempel, att de hade slutat som spelare innan vi vann våran första, för att det är de som har varit med från början och startat kulturen och sådär. Men lite samma i finska landslaget som JP Lehtonen som spelade 95 i EM och slutade 2006 på den där sadden förlusten i klubben där. Och sen vi vann 2008. Men jag glömmer inte bort människorna som har gjort resan och det är precis lika viktigt som de som får lyfta pokalen.
Vi ska ta oss in på Faktarutan om en stund som ju ska utgöra basen såklart i det här avsnittet också men, och kommer ju komma in mer på din karriär såklart. Men om vi tittar lite här och nu då. Solen skiner ute, sista snön börjar ge upp i dikerna och sådär. Vinter börjar bli till vår. Känner man av att det börjar dra ihop sig, det som man ändå i storvreta roll går att vänta på, nämligen ett slutspel?
Jo, det är klart. Det är lite vår känslor och denna tiden. Och vi pratade redan en månad sedan i omklädningsrummet och att nu kommer det gå fort. Och samma för oss som det är säkert på alla andra lag också. Men vi bygger oss för någonting och tränar oss för någonting och sådär. Sen är jag lite rädd att det kommer en sväng snö till här som du brukar. Men
det gör det alltid.
Det är underbar tid i vår tid. Playoffs där och man får mäta sig och lite som examen för årets eller många årets jobb. Och idrott är ärligt, man brukar få vad man förtjänar.
Du som har gjort så många slutspel, hur använder du din erfarenhet i rollen som tränare? Hur hjälper du spelarna att förbereda sig på bästa sätt inför det viktigaste?
Jo, jag tror att där kan jag hjälpa. Det gjorde jag som spelade i Storvreta också. Men det är så mycket mentalt i under playoffs-tiden. Och marginalerna är små spelmässigt. Men man spelar så många matcher och kort tid. Och det fysiska tröttheten, vårt lag kommer vara igen i år den bäst tränade lagen. Men det mentala tröttheten är nu ladda upp och sen ska varva ner och det kan vara det som är svårt och jag tror att vi har en fördel i våran ledarstab att det kommer inte bli våran första rodeo i år heller. Och hur man planerar och lyssnar spelare och sådär och se människan, det finns ju i vårt lag 18 plus 2 olika individer och sådär, alla reagerar olika och kunna hjälpa att de är mentalt på ett bra ställe.
Jaha hörni, då var vi precis som vanligt med våra gästavsnitt framme vid den här tråkiga stunden när vi måste vinka av våra gratislyssnare. Men häng inte läpp, det finns möjlighet att fortsätta hänga med Albin, August och framförallt Mika Konen i en och en halv timme till utöver det ni precis har lyssnat på. In på patreon.com/protestmotdomslut, stötta oss med 50 kronor eller mer och du är ombord och då kan du dessutom lyssna på samtliga gästavsnitt. Det var allt för nu, tack till alla som lyssnar, tack till alla som stöttar, vi säger kitos, Mika Konen.
Det gäller att köra full punkt.
Köra bort?
Ja, jag vet inte vad jag sa.
Thomas Brottman lämnar över till Christian Hellström som försöker en fräckis.
Alfred Åhs, och jetzt ist es!